Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkommen till Någonting om aktier. Mitt namn är Marcus Gerda och det här är avsnitt 164. Så ja! Idag har jag med mig myshästen a.k.a. Erik Lundberg här idag. Hallå Erik!
Tjena jädda, jädde, jäddelito. Kul att tjötas vid igen. Hur är läget?
Läget är bra, det är lördag, det är gött. Det är snö, det är rätt mycket snö faktiskt. Förvånad, så att jag har fortfarande sommardäck på bilen, så det är lite ångest att jag måste lyckas byta det på ett snyggt sätt.
Härligt, här är det fruktansvärt mycket snö också. Jag var uppe i Stockholm i veckan och då hade all kollektivtrafik tydligen ställts in, men då var det 5 centimeter snö.
Ja, det är spännande att man blir förvånad varje år, men nu är det ju väldigt kallt och mycket snö, förvånansvärt, i november i princip ju.
Ja, nu är det ju 2 december när vi spelar in, får vi väl säga, om inte du har en annan tidszon i gamla fina Göteborg.
Absolut, nej, jag tänkte bara, om man, alltså det kommer ovanligt tidigt.
Justerad datum.
Ibland måste man anpassa faktan efter vad man säger.
Efter narrativet.
Ja, exakt. Nej, men så, det ska bli spännande att se hela den här global warming-effekten, kanske har någonting med det att göra, men ja. Kanske inte ska gräva för djupt i det. Det kan man få prata om länge. Du Erik, du, som du sa där, du har varit uppe i Stockholm och hållit på med massa roliga grejer. Träffat massa roliga individer och framförallt bolag på Nextdagen, visst är det så, eller? Next Day.
Ja, jajamän. Spotlight Nextdagen, det är väl... Ja, Nextdagen, det är alla Nextbolagen på Spotlight-listan. Så Infracom, Plaid, EQL och gänget, Absolicon, Angler Gaming... Var med också och Gullberg och Jansson. Ja, riktigt kul. Nu var ju Plaid var inte med, men de andra var med. Så det var 6 bolag totalt.
Fasiken, vad skoj.
Kul att träffa dem live.
Och vad gjorde du där? Du var moderera och hade dig.
Jag var höll i Q&A då till mina bolag. Det var Infracom, Angler och Absolicon.
Ja.
Och Spotlight var ju där också. Och de frågade ju inte jag någonting, men och min kollega frågade EQL och Gullberg Jansson.
Trevligt. Var det något bolag där som du tyckte gjorde ett extra bra jobb? Men plocka ut russinen här ur kakan, tänker jag.
Alltså det är ju ganska korta presentationer. Det är ju typ så här 15 minuter de har på sig. Men jag tyckte det, de skötte sig väl. God energi på den korta tiden. Så nej, men faktiskt, ja, kul. Intensivt, gick fort. Pressat schema. Fick ju ta i hand med Kalita också. Bara det.
Ja, ingen grogg med Kalita.
Inget, faktiskt. Det, så är det ju ibland. Det hade varit en upplevelse att surra med han lite mer djupgående. Han lär ju ha en hel del sköna stories, kan jag tänka mig. Och dra.
Ja.
Nej, så det var riktigt kul att få träffa lite folk.
Fan, ska vara trevligt. Ja, och för dagen här så vi tänker köra ett litet, vi har lite, några bolag som har lite större uppdateringar som vi ska gräva lite djupare i, och innan det så kommer vi köra ett litet nyhetssvep. Vi planerar att prata lite om Stille, lite free trailer och så lite iTech i nyheterna här i början också. Men du har ju självfallet lite gott och mysigt iGaming för oss då.
Ja, det är klart. Det blir lite iGaming-kött också, med lite fokus på USA faktiskt idag, dagen till ära. Och sen tänkte jag köta lite om Kindred också. Det är ju en av eftersläntrarna här i rapportperioden.
Ja, det är bra.
Så de kan man inte missa heller. Mm. Sen får jag ju lägga till också, på väg hem från Stockholm. Det var ju nästan min höjdpunkt på tåget.
Ja, här är bra.
Ja, den är ju... Jag får nästan dra storyn.
Ja, det tycker du ska.
Jag vet inte om det bara är jag som tycker det är gassigt, men får det vara så? Nej, jag sitter där och går på tåget och ja, vet ju inte vem man ska sitta bredvid som vanligt. Eller hur jag där, det vet man ju inte innan. Så jag sitter ju där i min plats med min fina netten till ryggsäck då. Så kommer det en stilig äldre herre, och vi börjar liksom lite så här vanligt... Så, vad ska man säga, trevlighetstugg om platserna och så här, och han ser min ryggsäck och bara, jobbar du på nätet? Så jag bara, nej, jag har bara en ryggsäck liksom. Han bara, ja, tur det, säger han. Så jag bara, ja, vadå då, känner du till dem? Han bara, ja, jag är i branschen. Så frågar han, kan du säga vad liksom? Så han bara, jajamän, jobbar ju på Play and Go.
Fasiken att du mådde bra den tågresan alltså.
Ja, så då sa jag ju bara till han, du, jag kommer prata med dig hela resan. Och han var skittrevlig, så vi satt där i 2 timmar och surrade iGaming helt enkelt om hur regleringar påverkar. Han var ju ansvarig för skattefrågor, så pratade om Pillar 1, Pillar 2 i Malta, vi pratade USA och... Liksom, ja, men både svårigheter kring regleringar där och även tekniska anpassningar. Hur de såg på sin tekniska plattform på Play and Go och ja, vilka marknader de vände sig till och hur regleringar påverkat. Och så, ja, allt högt och lågt, så det var grymt.
Mm. Fan, jag ser, du ler ju, du har ju fan ett smile från öra till öra. Så det...
Ja, det var helt sjukt. Så här, jag sa det bara, fan, det är ju som att vinna på jackpot liksom.
Och head of tax var det, var på Play and Go.
Ja, riktigt trevlig, och ja, vi bytte lite uppgifter också. Så förhoppningsvis kan man... Jag kommer att ta kontakt med han igen här och försöka surra med.
Stackars, ja. Ja. Men, han uppskattar nog din entusiasm, tror jag.
Ja, men vi hade lite olika inputs. Han tyckte det var kul att få höra, för han är ju väldigt duktig på skattefrågor då, såklart. Och han sa att han har varit 3 år i iGaming-branschen och försökt liksom, ja, sätta sig in allt han kunde, såklart. Men det är ju rätt brett så han tyckte det var mycket intressant. Och, ja, när man gled in då med sitt kärleksbarn i ämne...
Det är perfekt.
Ja, men du... det kommer bli min veckans volley, kan jag säga redan nu då. Sorry.
Ja, det är helt okej. Okay. Det är bra. Det är en bra story. Glad häst är bra för alla, både mig och lyssnare. Så det är bra.
Ja, men det var fantastiskt.
Ja, och ska vi göra så? Vill du köra lite ett iGaming-svep eller vill du värma upp för det inför Kinder? Ska vi ta det som ett litet ankar i slutet kanske?
Ja, vi brukar ju köra någon. Vi får ju köra lite våra din TA och makrospaningar och sånt först.
Ja, jag har inte så jävla mycket makrospaningar. Det är ju du som brukar komma dem.
Ja. Du, jag kan säga dig, sen vi pratade OnlyFans och gick igenom deras rapport och man taggade in eller skrev bara OnlyFans på Twitter, så har min algoritm gått bananas i alla fall.
Ja, absolut samma hos min, kan jag lugnt säga.
Så det har skiftat från aktier och finanstrådar till, ja, vad ska man säga, man får säga som det är, stora bakdelar som jag hade inte sett den delen av Twitter förut.
Kan man kalla det för tung balansräkning?
Det är minst sagt. Helt sjukt. Det hade bara skett om.
Mm. Jag har exakt samma upplevelse. Och det såg man ju egentligen så fort vi postade. Förra veckans podd så skrev vi ju liksom vad det hette OnlyFans i titeln. Och då första som likade var ju typ så här: OnlyFans fanclub nummer, ja, bla bla bla. Ja. Så, ja, ett par sådana konton liksom.
Så vi kanske ska prata om det mer i och för sig, för då får vi in de bottarna så vi får lite likes.
Ja, men det är tyvärr inte så mycket mer OnlyFans idag.
Nej.
Men du, jag tänker en liten rimlig transition här från OnlyFans rakt in i lite god bottenfärg. För vi hade ju tillsammans med det här så hade vi ju vår fina... Nej, OnlyFans var ju i veckan innan det faktiskt. Men förra veckan så hade vi Filip Chaban, vd för iTech. Och han kom ju och levererade ju rätt gött här. Det finns ju sex liksom huvudleverantörer till nyproducerade båtar i världen i princip. Och de har ju historiskt då, när vi spelade in intervjun och släppte avsnittet, så hade de ju fyra av de sex då. Och nu i veckan så släppte man då att man har signat den femte. Och det är då Cykloniska International Paints Korea, som är ett dotterbolag till Akzo Nobel. Och man säger att produkten förväntas levereras inom 6-12 månader. Jag vet inte, säger det, bolaget snurrar på. Jag vet inte, de levererar gött, de jobbar på de marknaderna de inte är. Och sen får man ju se, det är ju den här juridiska risken, man kan se hur de väljer att klassificera Selectope här i framtiden. Men det är svårt att göra en bottenfärg som ska vara snäll, i och med att hela syftet är att i princip döda eller avvisa bottentillväxt. Så måste det ju vara någonting som är potent i det, som är väl det som är svårare då. Och då är frågan: mer potent, mindre bottenväxt ger lägre förbrukning på fartygen, men mindre potent blir bättre för själva vattenmiljön då. Men frågan är vilken är bäst då? Ja.
Ja, men det var ju lite intressant, för att får man inte bra bottenfärg så drar ju båtarna så mycket mer bränsle och spyr ut ännu mer emission liksom. Och då, ja, säger man så, emission, det blir ju, tänker man ju på något helt annat.
Avgaser.
Men avgaser, utsläpp. Så då blir det ju liksom, ja, jag vet fasen. Men han sa väl det också, att Selectope, den är väl avvisande och inte dödande. Och att man behövde väldigt lite av Selectope liksom, ja, i själva blandningen, så var det ju inte så här jättemängder. Så det är svårt att sätta sig in i för gemene man, så därför är man intresserad, det är bra att lyssna för Chaban då, som är insatt i det. Det är ju inte helt lätt.
Nej.
Både juridiskt och rent tekniskt hur det funkar.
Ja. Och så har vi de här silikonfärgerna. Och, ja, det är, men det är... Ja, det ska bli jävligt spännande att se. För att egentligen, man är ju väldigt beroende av vad färgtillverkarna vill pusha för färger och sånt. Och vad kunder, självklart vad kunderna vill ha också. Men det är ju inte iTech som säljer till själva den som köper färgen. Så där har man ju lite en... Det är ju en liten förlängd arm. Man jobbar ju genom distributörer eller färgtillverkare helt enkelt.
Man kan ju bara tänka, jag tyckte lite, man bara kände orken hos Chabana berättar det, att bara brottas, du vet, med jurister och skit, och det var andra processer än det rent operativa. Man, ja, man tyckte ju lite synd om man bara tänker själv. Så här jobbiga, tråkiga grejer istället för det roliga.
Definitivt. Men det ligger en bra bit i framtiden. Så att, vi hoppas att de växer på här fram tills dess. Och förhoppningsvis blir det inget illa.
Var segwayen förresten att det var Big Bottoms på OnlyFans till Big Båt Bottoms?
Jag tänkte något sånt, men det var inte kanske förtydligat.
Nej, men det är snyggt. Jag bara var tvungen. Jag tänkte det var rätt snyggt av det där. Får få en eloge.
Ja, och vi hade lite grejer också för att följa upp också på våra föregående avsnitt. Så gav vi en volley för en känga om att inte spilta han utan Peppins hade blivit uppköpt av Aktiegirot som är då Nordberg och Partners här i Göteborg, och då varnade jag om att det verkar vara ett riktigt skitbolag, Nordberg och Partners, och då har ju den gode Sven va, på Affärsvärlden grävt lite djupare i det här och kommit fram till ja, exakt samma sak ungefär. De äger massa shady grejer. De äger ett jävligt fint bolag. Det här kommer du gilla, Erik. Nu ska vi se vad det heter. Hästen Immigrant AM. Som sysslar med trav.
Ja, det... du vet ju varför jag ser lite spänd ut idag. Jag hoppas att inte du skulle ta upp det. Men ja. Man är där och rör lite kanske. Nej, jag har inget samröre.
För att förtydliga. Och sen så har man även då verksamheter i Pakistan. Och ja, man har jobbat mycket med att sälja och finansiera verksamheten genom att sälja till ja, mindre vetande privatpersoner. Det är väl kontentan, som man kan säga det. Sen så jag tycker det i min helhet, när man säljer onoterade aktier till icke-professionella privatinvesterare, alltså då är det 9 av 10 gånger fuffen som bolaget håller på med, skulle jag säga. Vad tycker du, Erik, om sånt? För det finns ju massa sådana verksamheter, mer än Nobel. Det finns ju CNBC som konkade för sig i Göteborg. Och så finns det, de bytte och startade upp ny verksamhet och lite sånt. Det finns massa i Stockholm. Och ringer jag ibland liksom.
Ja, jag drog ju lite det om det innan. Jag blev ju uppringd av något bolag. Och skulle ju köpa aktier för 1 krona eller 2 kronor. Och de skulle ju noteras om 8 månader för 4 kronor på kanadensiska börsen. Det var ju liksom, ja men det här är ju hur safe som helst. Det är få aktier kvar. Du borde köpa. Han ringde mig, ja nu var det ju ett tag sedan, men det här var kanske i håsen liksom. Runt 2020, när det hade vänt från botten tror jag det var. Och sen ringde han mig liksom 2 år senare, liksom 2022 typ. Ja, hur blev det med att teckna aktier? Jag bara, fan, du hör väl själv liksom. Sist vi pratades vid lovade du liksom att det skulle noteras på 8 månader och det var få aktier kvar. Hur sugen tror du jag är liksom?
Ja.
Nej, det var ju ett case som jag vet togs upp i en annan finanspodd som lades ner, men ja. Jag vet inte hur det går för bolaget. Kanske man skulle kolla upp dem och se vad det är. Blir av.
Och det finns väldigt många sådana. Och så min helhet takeaway från det här är, passa er för bolag som säljer bäggade onoterade aktier. Bäggade är ju lite svårt att läsa ut, men onoterade aktier, det är mäckigt och svårt. Så kanske stay away i sin helhet när någon ringer och försöker lura på en att ha sitt bolag.
Så när jädda ringer från korpfirman, lägg på.
Fort som fan.
Nej, men låter det för bra för att vara sant, det är väl en sanna vad heter det, sensmoralen i fabeln. Låter det för bra för att vara sant, så är det ju sällan sant.
Definitivt. Definitivt.
Han skrev ju det, Sven, där har ju pratat med någon. Han sa ju att stämningen på Nordberg och Partners var lite som Wolf of Wall Street. Unga, hungriga grabbar som försökte kränga aktier eller något sånt.
Ja, det där känns så där alltså. Ska vi gå in från en bajsmacka till nästa?
Oj.
Via Play.
Ja.
Ja, första kommentar, Erik. Vad säger du?
Nej, fan, ja. Första kommentaren är ju bara att man ändå sett folk som har tagit lite position inför den här rapporten. Och så här, man tänkte väl att det skulle bli något utköp, eller jag vet inte fan vad man tänkte. Hög risk. Jag gillar ju risk, men det där var ju långt ut på riskskalan kan man väl tycka. Ja, bajsmacka är väl egentligen ordet som sammanfattar. Vilken jävla härva.
Ja, och det är ju inte bara små eller så här mindre investerare som åkt på det, utan även sådana som Schibsted som tog ju investerade en jävla massa. Jag tror de har bränt 360 miljoner på typ 2 månader och sånt. Visst är det något sånt?
Ja, de gjorde, så här, nu skulle de ju göra, det var väl någon jävla blandning mellan företrädare och riktad, tror jag. Typ företrädare på 900 mil och riktad på, jag fan inte om det var 4 miljarder eller om 4 miljarder var totalen. Men jag tror Schibsted sket i den som var med i den riktade. Eller för fan, någon av dem. Och ja, skrev ner hela värdet, tyckte jag läste någonstans.
Så att, ja!
Ja.
Vad tycker man via Play då? Är det, alltså det är ju, de har ju haft en helt sjuk burn rate och inte varit lönsamma från början egentligen, är väl hela problemet.
Ja, men det är alltså som tjänst, nu har jag det inte idag, men alltid tyckt via Play liksom varit en, det har ju varit en bra tjänst. Men jag menar, det ser man ju också att det finns lite, det gäller inte bara att gilla en tjänst om du ska investera, utan man får kolla lite djupare än så.
Ja, men de hade väl sjukt dyra rättigheter, visst var det så? De hade köpt upp massa grejer som är då, så att de förväntade sig att kunna ta mer betalt för det, vad de har kunnat göra då egentligen.
Premier League var det väl som kostade otroliga mängder. Och sen så skulle de väl satsa utanför Sverige. Alltså lite expansion, sånt som kostar väl. Och där blir de väl aldrig lönsamma. Och ja, det finns ju många sådana stories. Hur svårt det är att ta sig in på en ny marknad.
Mm.
Det är ju liksom, man kan ju kolla, det finns ju hur många som är. eBay i Asien. Saab i USA. Ja, det gick inte så bra.
Mm. Mm.
För eBay kom med sina avskalade hemsidor och de ville ha sådana som vi avskyr med banners överallt liksom.
Fy fan.
Jag hörde storyn med Saab då. De, Saab 900 var en liksom hit i Sverige. Och skulle de skicka över, och nu, ja, men nu tar vi över USA. De skickade över 1000 ljusblå Saab 900. Eller så, ja, Saab 900. Och de sålde typ inte en enda. Varenda amerikan bara, fan, det är fulaste färger vi sett liksom. Så de här skiten skeppades runt.
Åh, oh, fy fan. Ja, det är inte så jävla lätt det där inte.
Nej, Kindred i USA är också en grej vi kommer in på sen.
Mm.
Det är inte så jävla lätt alltid.
Men du, jag tänkte att vi skulle avsluta vårt lilla nyhetsvep här och gräva lite djupare in i specifika case.
Ja, men jag hade ju en nyhet. Vi måste ju ta upp när det har varit Black Week och Black Friday.
Ja.
En kort i alla fall. Handlar du något, Jada?
Lite julklappar faktiskt. Min kära far förlor här igår, så att jag passade på att köpa lite grillgrejer till farsan, och det kommer släppa efter. Jag har hunnit igenom.
Så
jag bara tänker,
Klassisk gubbpresent, trisslotter och grilltillbehör. Ah,
men det är så jävla nice. Så att, fan, det är bra jävla grillgrejer också. Så att,
Ja, det är inga landmangrejer då?
Nej, för fan.
Nej.
Jag hade en kul story. Jag hade en polare, han vunnit en landmangrill. Så han var så jävla nöjd och monterat ihop den. Och så var vi hos han på kvällen och drack lite öl. Och så en annan polare, han bara, landman, hur fan kan du ha en landmangrill? Det är inte ens värt att sätta ihop den där jävla skiten. Och var hans stora leende bara. Ja, ärlighet var det kanske längst, men.
Men du, vad har du dragit fram här nu på Black Week?
Ja, det är bara en korting, men det är lite kul att se e-handeln och följa den. Och omsättningen i e-handeln då under Black Week minskade i år 2,2% jämfört med 2023 då. Jag tror det var Prisjakt som kom ut med infon ihop med någon bank. Och prissänkningarna generellt var också mindre i år än i fjol. Snittrabatten förra året var 22% och i år 20,4%, så det var ingen så här jätteskillnad kanske, jag vet inte. Ja, men det intressanta var att just under Black Friday så steg försäljningen year on year med 2,4%. Så hela veckan var något svagare, men just Black Friday var starkare då. Så det var ju inget så här, fan, 2% hit och dit, det kanske inte var asintressant. Men det jag tänkte, vi har ju pratat lite om Adtraction tidigare i podden. Och nämnde även Tradedoubler och sånt då, som är, vi kan säga, affiliatebolag mot e-handeln då. Jag ägde ju lite Traction tidigare, men sålde ju, som jag sa, för att jag var lite orolig för e-handeln. de pressmeddelade ju efter då Black Week och Black Friday då, och skrev ut att på deras plattform så ökade det förmedlade ordervärdet för e-handeln med ungefär 30% under Black Week jämfört med 2022. Och antalet transaktioner då som är genomförda köp ökade med cirka 15%. Tradeabler kom inte ut med någonting specifikt då, det kommer kanske i nästa rapport. Så man kan inte sätta det emot varandra där, men jämförelsevis då, om man Black Week minskade 2,2% year on year, och för Attraction så förmedlade ordervärdet på Black Week year on year ökade med knappt 30%.
Det är ju jävligt bra jobbat.
Ja, det är ju fan sjukt starkt alltså. Ja, nu är det ju i och för sig, ja, de har ju ett ganska stort förvärv nu när jag tänker efter som inte är med. Det tänkte jag inte ens på.
Det var det jag tänkte fråga där, men det är helt organiskt. Men,
det är sant, det sa de inte, men nej.
Det får man kolla i. Ja. Det är en bakläxa.
Det stod inte så mycket mer om det i pressmeddelandet, men det är klart. Det kan ju ha en stark påverkan. Det slog mig nu.
Hur är det för en sån typ av marketingtjänst affiliate? Känner de mindre under Black Week? Eller känner de samma, tro?
Ja, alltså jag har haft ganska svårt att förstå liksom exakt hur det funkar. Mm. För de har ändå gått rätt starkt i år, både Tradeabler och Attraction. Och e-handeln har ju inte varit blomstrat direkt under 2023 i helhet. Så jag vet inte, men det är väl att det är väl ganska safe marknadsföring för många, att kostnaden för marknadsföringen kommer först när någon gör ett köp liksom.
Ja, och det är ju liksom, du betalar ju, du vet ju vad du får. Det är inte marknadsföring som är en gamble på så sätt.
Nej, så här, en tidningsannons, det är ju sjukt svårt att mäta ROI på det liksom.
Och i och med att det blir svårare att sälja så blir det viktigare att marknadsföra sig.
Ja, så är det ju.
Så att, det är klart, det ökar incitamenten.
Ja, men det är kunderna lite, tänkte. Det är lite intressant, vi har ju sett det på flera e-handelsbolag också. Vissa går ju fast en starkt fortsatt alltså. Så det är ju en jäkla spridning där ute.
Det ska bli jävligt intressant att kolla på ruggen och Fractal här.
Ja, riktigt spännande
typ, faktiskt. Till exempel, för det är sådana bolag som blir mycket nätförsäljning, tänker jag mig. Och mycket Black Friday-grejer.
Ja, men typ så här, Babbjörn Borg kommer väl in starkt och Lyko kommer in starkare än väntat. Och, ja, men intressant här i alla fall. Man hör bara hur dåligt det går. Många e-handelsbolag kommer in bra. Ja.
Det var jättebra nyhet. Det ska bli spännande att se effekten av det.
Tack, Marcus.
Nej, fan, jobba. Ibland måste man ge lite komplimang också.
Ja,
men med den fina nyheten så tycker jag vi rundar av vårt lilla introsegment här och rullar in i det lite djupdykandet. Jag tänker att jag börjar rakt utifrån med vårt fina lilla medtech-bolag Stille.
Mm.
Mm, som gör kirurgiska instrument, kirurgiska bäddar och... ja, det var ungefär det, va?
Ja, det var ju kirurgiska bäddar. Ja, det är ju operationsbord skulle man ju ha sagt, men ja, helt...
Ja, ibland måste man lite på. Jo, de fina Stille... som du, Erik, har i portföljen, kom med ett, vad ska vi säga, jävligt gött förvärv. Kan vi så tolka marknaden det i alla fall?
Ja, jag läste det först på språng och läste lite fel på valutorna först. Jag tänkte, vad i helvete har de betalt det här nu? Jag läste 36 miljoner euro och 4,8 miljoner svenska i typ lönsamhet då, eller EBITDA eller vad de sa. Så tänkte jag, satan vad dyrt. Men ja, läste ju lite fel då, så det tur var.
Ja, nej, men det är Fähling Instruments GmbH, så det är en liten tysk som man har köpt och bolaget sysslar med kirurgiska instrument. Framförallt för hjärt och själ, hjärt och kärl, hjärt och kärl för så här, större eller medium till light invasive surgeries. Och även då neuro- och ryggkirurgi. Ja, så det är kirurgiska instrument. Och det passar ju väldigt väl in till Stilla-affären. Man har ju då sålt väldigt mycket operationsbord. Men haft då den fina lönsamheten de har haft på instrumentsidan. Så då ser man ju här då fint att bolaget bygger på det med ett förvärv inom instrumentsegmentet helt enkelt. Och ja, det ser väldigt bra ut, ska jag säga.
Ja, men Stille är ju lite, det pratade vi om lite i podden tidigare, att kirurgiska instrument är ju deras gamla härliga verksamhet som de har hållit på med i, ja, över 100 år liksom. Sen har de ju adderat operationsbord senare via förvärv. Och ja, de har ju tidigare gjort också ett förvärv inom kirurgiska instrument av S&T i Schweiz. Som verkar ha blivit väldigt lyckat. Så man blir ju väldigt glad, ja, och marknaden med, antar jag, att de förvärvar inom just kirurgiska instrument igen nu då.
Och bolaget har haft, ja, de säger att 72% av Feelings försäljning har varit traditionella instrument. Sen mikroinstrument och mix i sista 10%. Då.
Ja, och vi kan ju dra lite siffror vad de köpte det för. Så var det ju 36 miljoner euro i köpeskilling.
Mm.
Och sen 2022 var ju det de redovisade. Det vi fick var ju försäljning på 15,8 miljoner euro och justerat EBITDA om 4,8 miljoner euro. Så typ EV genom adjusted EBITDA på 7,5 då. Ja, vi fick ju inte riktigt vad det är de justerar för och så heller. Så ja, man hade väl helst velat få kanske EV-EBIT. Jag vet inte, men ja.
Mm. Här har vi ju en fin översättning eller övergång till. Charlie Munger gick ju bort här i veckan också, vilket var jättetråkigt. Mm. Men det var väl hans fina citat som var... Whenever I hear EBITDA, I replace it with bullshit earnings. Vad är adjusted EBITDA för många, tror du?
Ja, men jag tänker, i många fall så kan ju, det beror ju helt klart vad man justerar för. Jag menar, ibland så kan ju faktiskt justeringen vara av den grad att det, justerar man så att det blir, ja, vad ska man säga?
Ja, sämre.
Liksom glada siffror, eller ser bra ut. Så ja, då är det ju ännu mer bullshit. Men ibland justerar man faktiskt EBITDA så att det ska bli mer rättvisande. Och att EBITDA kanske blir mer rättvisande i vissa fall. Och stämmer bättre överens med kassaflödet. Kanske förvärvande bolag med K3. Men då kanske man kan säga att man vill ha EBITDA. Men ja, ibland så är det ju inte dumt. Men nu vet vi ju inte alls vad de justerar för heller. Men Stille har ju justerat lite... på sitt EBIT, vet jag, och då har det ju varit för avgångsvederlag till vdn, tidigare vd. Och det kan man väl göra för att kunna jämföra, tycker jag. Det är ju högst engångsposter. Och då blir det väl relevant för jämförelsen, kan man väl tycka.
Mm. Och vad ska jag säga, sammanslagningen av bolagen av vad heter det? Prorata, det heter inte alls det. Det heter, när du slår ihop.
Pro bono, tänkte jag först. Jag är advokat, jag jobbar.
Proforma. Proforma, där har vi det. Så hade båda bolagen tillsammans då 2022 en omsättning på 426 miljoner svenska och en EBITDA då på 97 miljoner svenska. Så det är proforma som sammanslagningen då för 2022.
Mm. Nej, men vi kan också gå igenom, för Stille har gjort lite förvärv som vi var inne på historiskt, men man är ingen sån här, ja, känsla, alltså man hoppar ju inte på förvärv till höger och vänster heller och gör massor med spretiga förvärv, utan min känsla i alla fall då, när man har följt bolaget lite, att de gör väldigt ja, nischad och strategisk M&A, liksom genomtänkt M&A, och håller sig ändå nu till, ja, ett av sina bread and butter segment, inget nytt man inte kan sen tidigare, utan fortsätter på ett bra spår. Och S&T har ju varit väldigt lyckat i Schweiz, och att man fortsätter liksom, ja, nu är det ju ett tyskt bolag, bara det känns ju rätt skönt, inte i Hongkong, inget ont om dem, men
lite lättare, enklare,
ja, men det bara känns liksom bara så här, ja. Man har gjort i Schweiz innan, nu gör man i och det gick bra, nu gör man i Tyskland. Ja, det känns lite tryggare. Och just, ja, Feeling har ju en stark position också. Skriver de ju i Tyskland, Schweiz, USA, Singapore, Förenade Arabemiraten och Malaysia. Det är ju lite oväntat marknad kanske, men de tre sista. Men han sa ju det, herr Sköld då, vdn, att nu kompletteras också utbudet och blir väldigt starkt produkterbjudandet från Stille. Och de båda företagens distributionskanaler kommer också ge betydande möjligheter till ökad försäljning. Så känslan är ju att det kan finnas en hel del synergier, att ja, man blir större, man får bättre produkterbjudande men också väldigt mycket bättre distribution. Och kan säkert leda till mer försäljning och ja, synergier.
Det hatar man verkligen inte att höra sådana uttalanden.
Nej, nej, men det är ju ett Julanderbolag eller Linkbolag. Vi ska kanske inte ge en hela äran, men lite så blir det ju. Han har ju tidigare, de är ju storägare i Medcap, Link. Och Medcap har ju också gjort mycket med det och gjort det väldigt framgångsrikt. Så ja, som ägare här hoppas man väl att de... Ja, man hoppas såklart att de kan göra samma resa härifrån, för då blir det ju väldigt bra. Men ja, gillar det. Marknaden gillar det ju väldigt mycket, till och med, som du sa.
Det handlades upp 20% på beskedet.
Ja.
De pressmeddelade också det här 20 över 1. Det var Pareto som mäklare riktade. Det är fan, ja, det är gott kneg där, 20 över 1.
Ja, ja, det är de goda. Nej, men... Ja. Samtidigt, vi pratade om Stille innan och hade, jag tyckte, äger Stille och tycker ju att Stille redan innan förvärvet var väldigt intressant med en stabil, fin business, ja, tickade extremt mycket och handlades runt EV/EBIT 10 på 2024 är på mina estimat före detta. Och tyckte ju detta var, ja, extremt, ja, så nu kanske folk kanske fick upp ögonen för det lite också, för grundverksamheten var ju väldigt bra, får man ju verkligen säga. Eller tycker jag då i alla fall.
Och frågan är väl exakt hur det blir där då med börsvärdet när man blir klara med detta, men börsvärdet bör väl efter transaktionen ligga på ungefär kring strax ovanför miljarden. Och kollar man då historiskt, beror ju på då, för de, eftersom de bara guidar EBITDA då, så får man ju se lite hur mycket av det som trillar ner till EBIT och vinst då. Men om man kollar på historiska jämförelser på Stillesidan då, om man jämför med hur EBITDA och EBIT har trillat ut, så kan man ju säga att det kanske handlas kring, ja, EBIT 60 här då, på 2023 pro forma då, kanske någonstans. Och då landar vi ju kring, ja, det är typ 15 i VBIT ungefär.
Ja, men jag, alltså, jag tror ju Stille lätt för 2024, eller lätt ska jag väl inte sitta och säga, men att om man hade kunnat nå kanske runt 55 miljoner i EBIT 2024 innan förvärvet, och att Fering, nu är det 2022 års siffror, och det har ju varit, de har ju en stark marknad var USA för Fering. Ja, och också, och USA har haft det rätt kämpigt där. Så Stille har ju gått bra i USA i år efter corona liksom, det har varit lite sådana effekter kvar. Så det kan ju vara att 2023 års siffror när de väl är klara för Fering ser mycket bättre ut också. Man vet ju inte. Men jag tror ju, och utifrån det man har fått, och kanske lite att Fering också kan nå en EBIT på runt 50-55 miljoner 2024.
Du var uppe på EV/EBIT 10 igen ungefär.
Ja, ja, men du, runt 105-110 EBIT 2024 för de här två verksamheterna tillsammans. Det tror jag inte är omöjligt alls. Och nej, ser man hur Stille har handlats historiskt också på historiska multiplar, så har ju de ibland handlats, ja, EV/EBIT 20, alltså stabilt medtech-case, konjunkturokänsligt. Så ja, då brukar man ju se de multiplarna. Justerar man lite för så här hyperhåsen, så har de ju ändå legat runt så här 16-17. Så att, vad fanns en EV/EBIT 15 för ett bolag som Stille med optioner på fler fina julandriska förvärv. Ja, Och så, ja, kvalitetsbolag i premiumsegmentet liksom.
Då blir det min avslutande fråga egentligen till dig. Så här, vad tycker du om att man gör hela förvärvet på en riktad?
Vi surrar ju faktiskt lite av det innan jag sa till att nu får vi fan köra igång. nej men alltså det är väl klart, men en riktad brukar ju ofta bli lite, det brukar gå snabbare, det blir lite billigare och man kan få in fina ägare. Det var ju rätt många bra tagare här, många befintliga också, med Link och Health Invest var väl med. Och så ja, jag ser väl hellre det kanske än att man skulle tagit upp 425 miljoner i lån. Ja, så ja, nej, men inget konstigt egentligen.
Men det är ju lite så här, det blir en jävla inside för de som tar det där riktade. För då kommer de, okej, de får det här fina caset. Och nackdelen med Stille var väl kanske att tillväxten har varit lite lång, liksom, låg. Men om man nu köper ett nytt förvärv som har fler distribueringskanaler och man får köpa det till lägre värderingar än vad Stille har värderat till.
Mm.
Alltså, det blir ju så jävla ynnest att få vara med i den riktade, tycker jag.
Ja, men de verkar ju inte ha haft några problem att hitta det.
Nej, för fan. Nej, det är ju skitkul liksom. Men jag bara säger att det är lite synd ändå att inte allmänheten blev erbjuden i alla fall en liten bit.
Sen hade man kanske varit trevligt också om säljarna i Feling kanske också hade fått lite betalt i aktier också.
Mm. Jag såg att han vdn för Feling skulle gå in i ledningsgruppen nu för Stille och lite sådana grejer. Så att förhoppningsvis så tas det fram lite incitamentprogram och sånt också. Det är väl det jag tänkt på.
Ja.
Men, hoppas jag.
Ja. Nej, men jag måste faktiskt sätta mig och räkna lite mer på det också. För det här hände ju, man har varit iväg och lite sånt. Men tyckte det man har sett så känns det ju väldigt positivt. Och marknaden tyckte det var kanske till och med ännu mer positivt då.
Håller helt med Erik. Håller helt med. Och utifrån våra snabba servettberäkningar här så ser det ju inte alls dumt ut.
Nej, det man har kört i huvudet och där man är nu. Så jag äger ju fortsatt och har inte rört det innehavet så. Tycker du? Ja, bra case.
Gött. Då hoppar vi in i ett gött case till ett annat. Då är det danske caset skit här idag. Det är jag för fan, Erik.
Säljer du några, eller hyr du ut några släp, Marcus?
Jag är för fan. Nej, men nu, det sägs ju att Free Trailer har själva dratt ner hela släpvagnsbranschen. Alltså säga så här att priset på släpvagnar i liksom Norden har gått ner på grund av Free Trailer.
Mm.
Så att,
Ja, men det fattar man ju. Fun fact, bara.
Sorry.
Nej, kör på. Nej, jag sa bara, man fattar ju det. Fan, hyra släp smidigt, slippa besiktning, pumpa däck och pilla med några jävla kablar och skit. Det är ju klart. Guld. De har en guldidé tycker jag.
Mm. Det är väldigt enkelt och jävligt fint. Och bolaget kom här med sin Q1. Det är ju deras räkenskapsår. Så det är ju normala bolags Q3 då. Så det är ju då juli, augusti, septemberperioden. Och bolaget kom in med en kalasrapport. Kalas var det så här. Men det var bra. Alltså, det var bra. Uthyrningen ökade 33%. I vad jag skulle ändå kalla för i lågkonjunktur. Year on year då, självklart. Men i högsäsong, det är viktigt att ta med sig. Det är ju stora säsongseffekter här. Det är väldigt många fler som vill låna släp och nyttja dem under sommarperioden. Alltså normala Q2 och Q3 då. Men i Free Trailers fall så blir det då Q4 och Q1. Och vad detta omsätts till då genuina siffror så blir det omsättningen steg med 34,5%. Så det kom in på 26,5 miljoner danska. Antalet uthyrningsprodukter väljer man att skriva nu, inte bara släp då. Landade på 4147 enheter.
Vad är det mer än släp då, Jada?
De har typ så här cargo bikes och sånt som du kan nyttja.
Jaha, åh fan. Ja, det visste jag inte ens.
Främst finns de i Danmark, men det är väldigt få. Alltså det vi pratar 99-98% släpvagnar. Men jag tror de ska försöka utöka sitt utbud och kolla lite om de kan ta cargo bikes och sånt och börja använda det. För igen, det är ju samma plattform. Och man säger att det är en fin tillväxt på den danska marknaden och man säger även avtal med Jemofix som har bidragit positivt till verksamheten. Man säger även att svenska marknaden har gått bra. Lite spännande så sätt. Men det som jag tyckte var kul med rapporten, det var ju att lönsamheten var så pass hög. För att omsättningen och uthyrningarna skulle öka var rätt lätt att se. För det har jag sagt tidigare också. De har ju bara tryckt ut så mycket släpvagnar nu. Så att de har ökat då med 500 släpvagnar i kvartalet. Vilket är då med en ökning större än 15% quarter on quarter i fucking släpvagnar.
Ja, det är grymt.
Så att jag tycker det är grymt duktigt. Och så kalkylen för mig innan har varit så här, bara med mer släpvagnar, lite bättre konjunkturläge, kommer det bli kalas. För egentligen så använder man ju bara släpvagnarna som ett sätt för kunderna att använda plattformen och spendera bokningsavgifter och försäkringsavgifter i plattformen. Det är där pengarna kommer in och det är där lönsamheten kommer. Själva släpvagnarna tar man ungefär plus minus noll, om jag fattat det rätt, mot så att de är liksom självfinansierade typ, kan man nästan säga. Och det är helt enkelt, desto fler hyrningar, desto mer intäkter och desto bättre marginaler. Alltså det är jättetydligt i Freetraders fall, mer så än vanligt liksom. Så jag var imponerad. Det jag gillar att kolla på när jag kollar på Freetraders, det är att kolla på uthyrningsgraden. Och där ser man, det ser rätt flätt ut i sitt stora hela. De båda rapporterar in en utnyttjande grad av 89% här gentemot förra året. Så detta är ju vad hög säsong helt enkelt. Men det som är intressant är att både Tyskland och Norge har ökat rätt gott. Men jag ska säga att Sverige har gått ner. Så det är lite konstigt att vd Nikolaj uttalar sig så, tyckte jag. Men han mäter, det beror ju på vilka metrics man kollar på självklart. Jag tycker att utnyttjandegraden är en väldigt tydlig sätt på att se hur lönsamheten är. För får du upp utnyttjandegraden, då blir det riktigt bra. Det blir många bokningar. Om det är fler som använder dem, så är det fler som är noggranna med att boka. Och det blir mer intäkter till Freetraders. Det blir så jävla knock-on-effekt liksom. Och man ska fortsätta växa. Man ska satsa på Tyskland och växa. De är bara 160 enheter i Tyskland här i slutet på perioden, medan du har nästan 2000 släpvagnar eller produkter då, i Danmark, och 1500 lite drygt i Sverige och 500 i Norge. Så att Tyskland är fortfarande en pyttemarknad här.
Låter ju som att man kan växa rätt mycket i Sverige fortsatt också, bara i relation till vad de har i Danmark idag.
Ja, men definitivt. Och alltså det ska bli spännande att se, för man ser ju då att Use for Free heter den, tror jag. Det är Benderup. Och vill du veta, Hestan, vilka är det som äger Benderup? Kan du gissa?
Jag vet inte ens vad Benderup är. Bygghandel eller?
Benderup är en släpvagnsproducent, det kanske jag skulle sagt. Vilka äger släpvagnsproducenten Benderup som har kommit på en konkurrerande produkt till Freetrailer?
Åh fy fan, vad svårt. Nej, fan, helt tom. Byggmax, jag har ingen aning.
Du har tänkt ett svenskt stort bolag som har köpt jättemånga bolag.
Alltså, Storskogen.
Definitivt.
Är det?
Ja. Så jag började kolla det för backtrackade och liksom, fan, hur går det för de här Benderup liksom?
Då har de en dansstudio i typ Solna och släpvagnsproducent. Ja, vi kan blanda in.
Men Benderup är ett jättefint bolag som Storskogen har köpt. Storskogen hade jag velat gräva lite djupare i nu igen, faktiskt. Det får vi ta upp någon gång, men annan fråga.
Det får du göra själv, jag där.
Ett jävla herr, vad jag har förstått. Och även Free for Use då, som är Benderups exakta konkurrerande produkt. De är fortfarande dyrare än Freetrailer, jag fattar inte riktigt vad de gör. Och jag har hört också att de undercuttar priset på släpvagnarna till liksom byggvaruhusen eller vad det är de säljer till. Så att de backar i princip alla sina affärer. Det har Nikolaj sagt rätt tydligt liksom, att de undercuttar sina priser. Men ut mot användarna så har de rätt, så har de fortfarande högre än FreeTrader. Så att jag vet inte, i mitt huvud det känns sketch alltså, deras. Och de har, jag tror det har, FreeTrader har typ så här 40-50 miljoner i overhead eller något sånt om året. Så de måste investera jävligt mycket i liksom att få det här att rulla om de ska satsa på just den här uthyrningsverksamheten. Så där har ju verkligen FreeTrader en enorm first mover advantage. De redan är på plats och de redan har allting och de tjänar pengar.
Så att, någon tydlighet i guidance framåt eller? I denna rapporten eller?
Nej. Vet du vad, det står så här. Bolaget upprepar sin helårsprognos mellan 90-100 miljoner i omsättning och EBITDA på 10-14 miljoner danska. Så de går på den danska guidningen.
Då har du läst på både engelska och danska denna gång eller?
Jag har faktiskt inte läst engelska. Vet du, jag gillar att hålla mig till det danska.
Ja. Lite lättare då, lite lägre multiple, lite roligare.
Nej, men det är lite så här mer optimistiskt mot danskan. Danskan är ju kubben, så du måste ju sälja in det mycket bättre liksom.
Ja, det måste vara lite mer hås.
Ja, men typ. Och vägen framåt här för FreeTrader, jag äger ju aktier, en av mina större innehav, tror jag tredje största. Jag har ägt länge, jag har typ inte rört positionen, för jag bara tänker att det här kommer bli så jävla bra på sikt liksom. Jag tror de kan växa betydligt mycket mer på alla marknader. Danmark säger de är rätt liksom
mättad.
Ja, exakt. En mogen marknad, mature market. Men resten av alla andra marknader, Norge. Kul att se att Norge ökar sin utnyttjande grad så mycket. För där kan man växa väldigt mycket mer. Och i Sverige kan man växa en del. Tyskland kan man växa något helt enormt liksom. Så det ska bli spännande att se, och hela caset framåt här handlar ju om vilken marginal man kan få. För omsättningen kommer att öka.
Du drömmer om, drömmar om Tyskland helt enkelt.
Ja, the Germans.
Ja, the Germans. Nej, men, ja, men det är kul att det är ett danskt case som inte biter dig i de stora bakdelarna då, för att koppla till OnlyFans igen. Ja.
Danska case är jag faktiskt treating jedda well, alltså det är ju mina svenska bolag som har kört med riktigt i bak.
Ja, så omvända världen.
Och jag tycker även inte FreeTrader är särskilt dyrt här. Ja, det finns ju liksom, allt beror ju på vad marginal kommer in på.
Det beror på vilken guidance du tog på av deras...
Jag har ju lite olika estimat liksom. Så är man lite mer optimistisk i vilken lönsamhet de kan få här då i deras nya kalenderår eller räkenskapsår, så räknar man på en EBIT-marginal på 12% över hela året. Så det handlas det på 19, EBIT 19 här för det är året som avslutas i juni då.
Det är kul när jag drar ett case som är EBIT 20 eller 19. Det är för dyrt. Men när det är dina danska kärleksinnehav, då är det ingen fara.
Men Erik, lyssna på det här. Tidigare så har man uppnått EBIT-marginal på 17%. Och det är bara för att den här nya vdn går in och investerar gött i mer släpvagnar, mer personal. Så han har scalat allt liksom, samtidigt som han har gjort det här.
Nej, jag anar ändå en viss dubbelmoral där, det måste jag säga.
Vad tänkte du på?
Nej, men när jag har sådant case så bara, jag vet 19-20, fy fan vad dyrt, det avstår jag direkt. Och nu bara, det ser riktigt bra ut på EVB 19, det är för billigt.
Men det var ju vilket bolag var det?
EQL
Pharma. Ja, EQL Pharma, ja. Men det var ju för att det var ju på dina längre estimat liksom. Alltså det var ju långt fram och det var osäkert och det var optimistiskt. Alltså så här, ökar du EBIT-marginalen här till 17% så handlas det till typ 11 eller 12 EBIT.
Ja, om EQL Pharma ökar sin EBIT-marginal till 40% då är det EBIT 2.
Nu gräver vi djupt i diskussion här, men ja, det är ju historiska marginaler för FreeTrader. Så det är liksom inget absurt. Och jag tror ju att EBIT, det är alltså lönsamhetsmarginalen, kan gå långt över det också. I och med att det i princip är en digital plattform typ.
Ja, men fint case. Det får man ge reda faktiskt.
Trots sen har vi ingen aning om det blir så eller inte.
Nej, det får vi följa upp.
Kan gå åt helvete det med?
Nej, det tror vi. Det känns att Free trailer, det ger ändå ett så här, känns ändå bra för att vara ett dansk case. Jag äger inget, men jag förstår ändå din, att du skärmas lite där.
Du vet att jag har ett skämt om en släpvagn.
Ja, låt höra då.
Men jag kan inte dra det just nu.
Nej, då är det så där då, eller?
Det är ju släp, du drar ju en släpvagn.
Vadå?
Jag har ett skämt om en släpvagn. Jag orkar inte dra det just nu.
Jaha, men fy fan vad dåligt.
Ursäkta alla lyssnare för den. Men jag tror vi kan runda av freetrailer med den.
Ja. Fy fan. Då blir det en annan dragning här.
Ja, det är bra, Erik.
Du. Nu hoppar vi över och kör lite iGaming här. Nu lämnar vi släpparna.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då kör vi, Jada. Vi pratade ju om Brasilien senast. Jag tänkte jag skulle få sitta här idag och dra lite glada nyheter om att nu är det fan nästan klart. Men det är det inte. Utan vi börjar i Brasilien, så är omröstningen som skulle ske här i veckan kring då att sportsbetting och iGaming då skulle bli helt, eller det skulle inte bli helt lagligt, det är någon instans kvar som vi var inne på, men det var ett viktigt steg och sen var det inte så långt kvar i alla fall. Men det sköts upp. Det var lite oro då kring iGaming-delen, plus att det var, har gjorts rätt mycket ändringar i den här lagförslaget, så att de ville ha mer tid på sig, sa de. Sportsbettning, det har ju tekniskt sett varit lagligt sedan 2018. Vi pratade om det sist också. De har ju liksom haft något så här. Det har inte varit en riktig lag, men det är ändå lagligt. Men kommer det här igenom så är det liksom i lagen skrivet för evigt, höll jag på att säga, men mer på riktigt. Och det stora är ju också om iGaming då får komma med. I december sägs det nu, här i början, nästa vecka, att det kanske blir omröstningen. Någon säger att det är lite oklart. Någon säger bara under december. Så jag har inte tidpunkten. Jag vet inte exakt. Jag har inte hittat den. Men kan ju förhoppningsvis vara så att det kommer i nästa vecka. Kan ju hoppas det i alla fall. Så egentligen inget nytt med det här än att vi får vänta lite till och följa upp längre fram och hålla tummarna. Om man nu gillar iGaming och vill säga. Annars får man hålla tummarna åt andra hållet. Ja, men som sagt, vi sa ju det, stor marknad, ja, högintressant för många, även svenska bolag då. Men ja, vi får ta det när det kommer, så beger vi oss lite norrut till USA. Det är fortfarande lite stiltje, men det börjar ändå snackas lite mer nu. Vi får börja i den negativa änden. Indiana är ju en stat som har ändå varit ganska het att faktiskt kunna regleras under 2024. Ganska stor stat som man också hade en del förhoppningar på att det skulle dras. Det är mycket på östkusten nu kring iGaming. Inte New York än, men vi kommer till det också. Men Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Michigan där borta. Och att man vill få in det i Indiana, Iowa och in i hela smeten då. Men det blir ingenting 2024. Är det helt säkert på nu.
Okej.
Anledningen till detta, skulle du kunna gissa snabbt, varför blir det ingen 2024?
Valperiod.
Ja, det hade faktiskt varit en bra gissning. Men det är faktiskt så att en jäkligt högt uppsatt snubbe då i Indiana, Sean Eberhardt, han har erkänt sig skyldig för att ha tagit emot mutor. Han har då blivit lovad ett riktigt välbetalt jobb på Spectacle Gaming om han då stöttade det här 2019-förslaget som lades fram. Och det hade ju då gynnat Spectacle Gaming. Det var tydligen asvårt för mig att säga det. Och han har erkänt sig skyldig då att han har fått det här förslaget att stöttar du detta får du ett toppjobb. Och det är ju inte helt okej. Och han har ju legat bakom det här förslaget mycket och nu ser man att ja, det här nu, det var ändå nyligen då att han erkände detta, att då skiter man i det 2024.
Så det blir, kommer inte bli någonting nu då? Är väl typ take away man ska?
Ja, de de cheferna då i, som håller i regleringen, eller vad ska jag säga, legaliseringen, de har gått ut och sagt att det blir inget kring gamingbil under hela 2024. Men kanske framåt igen. Men ja, det är väl att det är så mycket dåliga vibes då kring detta med lobbyism, eller vad ska man kalla det?
Det känns jävligt toxic att ta i hela ämnet efter det, att sånt kommer ut.
Ja, det är väl mycket det som är grejen. Och jag kan väl bara tänka mig att Sean Eberhardt är nog inte ensam om fått sådana här förslag, men han kanske är ensam och åkt dit på det.
Ja,
det är en annan story. Ja, vi hoppar till New York då, som är ju alltid på tapeten. Karlsson pratade lite om New York i kolet vid Evos Q3-rapport. Han kallar det väl då pipe dream lite. Det är väl pipe dream för mig är väl att det är typ omöjligt. Jag tror ju inte det är omöjligt för New York. Men det har ju gått trögt. Men de har ju han med det härliga namnet Adabadu typ. Adabo. Han driver i alla fall det stenhårt. Han måste ha blivit lovad något riktigt bra jobb. Han har det som livsverk lite. Gillar ju han. Men nu, de har ju relativt ny guvernör. Jag vet inte, säger man guvernörska när det är en kvinna? Jag tror...
Guvernör,
ja,
tror jag.
Ja, guvernör Hochul. Hon, vad jag förstår, står för ganska rejält budgetunderskott här nu 2024. Jag tror det skulle uppgå till 4,3 miljarder dollar. Jag har inte siffran exakt, men det var någonstans där omkring. Jag tror det var det i alla fall. Hon ska inte vara direkt sugen på att börja här nu och höja skatter och hålla på. Har de sagt tidigare att det kanske inte är det amerikanska folket vill ha just nu. Det har varit stökigt och lite sådär. Och det första du gör att börja höja skatter. Och vad gör man då kanske för att få in pengar, Jada? Vad skulle man kunna göra?
Man tillåter iGaming och sportsbetting, för då får man skatteintäkter den vägen istället. Istället för att det går via svarta och mörkgråa aktörer. Ja, eller helt mörka blir det ju.
Eller att New York-befolkningen står på typ en bro över till New Jersey eller Connecticut, där man har typ via geolocation sett att varför är det så mycket spel på de här konstiga platserna. Ja, men sportsbetting är ju faktiskt legaliserat i New York, delstaten då. Och det är ju liksom inkörsporten ofta. Nu har man smakat lite på det och det drar ju in en hel del pengar. Men iGaming då skulle ju potentiellt kunna generera sjukt mycket pengar. New Jersey, som ligger nära, om vi tar det lite perspektiv, så förväntas de generera 1,9 miljarder dollar 2023 i iGaming-intäkter till staten då. New Jersey har typ 9,3 miljoner invånare och New York 19,8 miljoner invånare. Gör väl lite snabb matematik i huvudet då. 4,3 miljarder i underskott, 1,9 miljarder dollar i New Jersey, som ungefär hälften av New Yorks befolkning, så skulle man väl med lite servettmatematik i alla fall kunna säga att iGaming typ skulle kunna täcka typ hela underskottet då i budgeten.
Men det tar ett år dock, eller två, eller tre.
Det kan ju ta sin tid och det här är ju högst spekulativt. Det är ju egentligen inget nytt, utan lite mer spekulationer om att det här kanske i alla fall skulle kunna driva det vidare faktiskt här nu. Och det vore ju såklart inte bara jäkligt viktigt för operatörer i USA eller B2B-aktörer som svenska bolag som Evolution, Plango, Fantasma och de som är där i USA, utan det är också otroligt viktigt ju om New York tar och reglerar. De är ju lite så här föregångsstat i mycket. Och då kan man nog kanske, det är det många hoppas på, New York eller typ Kalifornien då, men om det känns ännu längre ifrån, kör igenom det, att då kommer fler följa rätt snabbt. Man blir lite en föregångsstat. Så. Ja, vi ska ta bara lite om New Hampshire.
Oh.
Det går från New York till dem. Men en positiv not i alla fall, senator Tim Lang. Han har ju tidigare lagt fram ett sånt här förslag om att legalisera iGaming. Sen röstade han emot sin eget förslag.
Han blev han av med jobbet.
Nej, han sitter kvar. Men,
ja, men nej, han blev av med sitt jobb på...
Ja, det var inte Tim Lang, för jag sa fel namn. Tim Lang har utlovat en new bill. Och det var Bill Gannon, en annan snubbe, som la fram en.
Ja, okay.
Och sen röstade emot den. Men den här Bill Gannon är med senator Tim Lang här nu. Och har tagit tag i faktiskt att det ska sättas ihop ett lagförslag nu. Som ska läggas fram i alla fall under 2024. Så processen är igång där i alla fall. Så kanske inte det. Man, ja, av de new staterna tar man väl heller York än Hampshire. Eller Hampshire.
Mm, jag tar heller New Yorken. Men,
men... Det tar ju oss lite till live-casino-delen. Vi pratar om Evolution där och Playtech, en konkurrent. Evolution var ju länge väldigt ensamma på amerikanska marknaden. Sugi fanns ju där också, som man har köpt. Det var ju det länge sedan. Men nu har Playtech öppnat sin tredje studio i USA, i Pennsylvania, faktiskt för någon dag sedan här bara. Körde de en soft launch. Så nu har de i både Michigan, New Jersey och Pennsylvania. De första då i Michigan och New Jersey har man haft sedan 2021. Som sagt, Evolution hade ju typ lite monopol, eller hade monopol innan. Och även Light & Wonders Authentic Gaming har fått OK att köra live casino i Michigan. Så det är inte för att man kanske ska vara jätteorolig för detta, men nu börjar det ändå komma några fler aktörer från noll. Det är fortsatt så att Evolution har ju mycket exklusiva avtal med många operatörer, så Playtech, även om de har tre studios, så jag vet inte om de bara har Bet365s brand, så typ Unibet, och det kommer vi till med Kindred, de ska ju dra sig ur USA, så där blir de inte så glada. Ja, så Eva har ju fortfarande en urstark position, men nu händer det i alla fall något. Sen är det Rhode Island, ytterligare en liten sketstat i sammanhanget som ska köra iGaming 2024. Och där är Bally Casino ensamma, och de har faktiskt valt Stake Logic för sitt live-casino-erbjudande. Så där blir ju Stake Logic Live ensamma på marknaden.
Okej.
Okay. Ja, så ja, lite update där i alla fall. Evolution har ju på överallt annars, alla andra marknader, konkurrens av Playtech, Stake Logic och alla andra. Och det har ju gått ganska okej ändå. Så jag vet inte hur rädd man behöver bli.
Nej.
Jag var tvungen att ta med den här egentligen icke-nyhet, men vi har ju pratat mycket om Tain och deras megaböter för de fick. Och jag bara såg att nu har de fått ytterligare en böter. Nu var det mycket mindre, men det var bara så här. Först detta, veckan efter, så de hade ju köpt BetEnt, heter de, i Holland, som äger BetCity, som är en operatör där. Så nu har BetEnt, som är en Tain-ägt, fått en böter på 3 miljoner euro för man brister inom rutiner för pengatvätt och terrorismfinansiering. Så man samlar ytterligare en liten nät böter på höger.
Ja, men det måste man ju göra. När man är igång kan man lika väl ta två.
Ja, men innan var det ju över 600 miljoner pund, så 3 miljoner euro i sammanhanget är väl. Vad papperna kostar att skriva ut.
Ja. Advokatens signing bonus.
Ja, Nej, vi ska ta en sista också. Vi pratade ju om Sverige där, att det var hög kanalisering mot svarta marknader. Nu har faktiskt Riksrevisionen i Sverige gått ut med att de ska undersöka om Spelinspektionens tillsyn av gamblingmarknaden faktiskt är effektiv eller inte.
Det känns hälsosamt faktiskt, ja, i och med det du sa förra veckan.
Ja, så ytterligare en myndighet ska gå in och kolla en annan myndighet. Och resultatet ska vi få se nästa år, september 2024. Vad tror du är det? Vad hittar de? Vad landar de i?
Förmodligen så inser de att de kan inte reglera marknaderna, i och med att om det finns någon sanning i det ATG gick ut och sa, så finns det ju en betydande svart marknad i Sverige som växer. Och det är någonting man inte vill se då.
Ja, men sen vet vi hur det är svenska myndigheter. Det känns som det är mycket... punkliande mellan gränserna, så att det kanske kommer att vara, du borde få sitta kvar, det här är jättebra, jag vet inte.
Ja. Ja, vi är lite snälla också.
Ja, vi får se. Men det känns ju som sagt med det från ATG att det verkar inte jätteeffektivt.
Nej.
Ja, det var det faktiskt om iGamingen.
Det var en bra liten introduktion för vad du ska berätta för oss härnäst, tänker jag mig.
Ja, det blir ett jäkla drag på mig här. Ja. Mycket kött. Nej, men jag tänkte, Kindred måste vi ju ta upp. Så här sent i rapportsäsongen så brukar ju Kindred ha rapporterat, men man har ju kört en, eller kör fortsatt en strategisk översyn av hela bolaget egentligen. Och man kommer se rapport här nu, och den får man väl allt... Man kan inte säga mycket annat än att den var katastrof. Man totala intäkter ökar 2% year on year. 283,9 miljoner pund som de redovisar i då. Spelöverskottet, som är då B2C-delen, operatörsdelen, ökar med 1%. Och resultatet efter skatt sjönk från 57,9 miljoner pund till 12,6 miljoner pund. Den är inte så jättemysig. Och fria kassaflödet uppgick till 24,5. Nedgång från 49,3 miljoner pund.
Lite mer än en halvering alltså.
Ja, inte jättekula, roliga siffror va? Man skulle väl kunna säga usel. Jag tänkte, alltså, var inte jätteförvånad. Jag tänkte innan att det har varit mycket trubbel i Norge. Det har varit trubbel i Belgien, tänkte jag. Och även UK, jag har haft det med white paper. Det har varit regleringsproblem. Och det är ju tre marknader som Kindred är på allihopa. Men jag tänkte vi skulle börja med lite positiva saker och avsluta med de dåliga. Man kanske borde gjort tvärtom. UK, säger faktiskt Kindred att det gick starkt i Q3 och att man har stärkt sin position på marknaden. Så det tyckte jag ändå var lite förvånande. Det var ju snyggt. Och man har också stärkt sin position då i Holland. Och man är nu igen nummer ett i Holland som operatör efter allt trubbel som har varit där de senaste åren. Så det var ju ändå positivt. Och de är ju då ljusglimtarna. Det är UK, Holland och även Rumänien, säger man. Ytterligare en ljusglimt är väl att antalet aktiva kunder ökar med 7% year on year. Gör ju inte jättemycket när allt andra siffror ser dåligt ut. Men ja, allt, det är ju ändå något. Man uppger också att man ändå haft positivt segment i kasino och spel som ökade med 11% då från förra året. Sen är det ju lite deras lysande stjärna. Eller jag gillar ju den delen mycket. Det är ju Relax Gaming som är deras, utgör hela deras B2B-del. Den går ju fortsatt starkt. De gör ju, har ju både aggregatorverksamhet och även slottstillverkning. De gör även lite mer typer av spel, men det är ju det de är kända för. Så de har släppt Money Train 4. Det är ju fjärde spelet som man hör i deras omåttligt populära serie då, Money Train. Och det ska ha gått riktigt bra, spelet då. Så de går fint fortsatt, och det här får man väl säga, det är ju min favoritdel i Kindred i alla fall. Och liten guldklimp de har i alla fall.
Relax Gaming.
Ja, kanske vi skulle lägga ett bud på Edda.
Ja, plocka upp den i ditt fina U-porn-ägare styrelsearbete där, det blir perfekt.
Ethical management-grejen där, ja. Det hade varit något. Ja, men vad gick dåligt då? Ja, de säger mycket att sportsboksaktiviteten är lägre än väntat. Och det säger de att det är ett resultat av tunnare eventkalender, säger de. Och det kan ju knappast vara oväntat, tänker jag. Nej. Att det borde väl vara rätt spikat vad man har för schema i Premier League, etc. Men, ja. Man ser dock en svagare sportboksmarginal än vanligt. Och det är väl mer oväntat då. Den är ju lite mer flyktig.
Nej, för jag tänker när man säger en sån liksom, tunnare sporteventskalender. För mig så innebär ju det att omsättningen börjar gå ner. Men inte, det har den ju obviously inte gjort, låter det som. Men alltså, marginalen har ju halverats i princip ju.
Ja, nej, men jag vet inte vad de menar riktigt. Att det inte är tillräckligt, att det skulle kunna vara, nej jag vet faktiskt inte.
Nej, nej. Konstigt.
Sportboksmarginalen fattar man ju i alla fall.
Ja, den för den hade minskat, så jag säger de. Och det ja. Varför säger man att den minskar? För att det är det var många roliga vinster.
Ja, men det har ju andra också sagt, att det har varit ogynnsamma resultat då för operatörerna här i starten, eller i Q3 kan vi säga, så det är det vi pratar om. Sen lyfter man ju också upp då negativ regulatorisk påverkan på ett antal kärnmarknader. Och då nämner man, som jag sa tidigare då, som man visste om, och man följer, att det är Belgien och Norge. Och Belgien har ju gjort om i regleringen, att de har infört sig insättningsgränser för spelare helt enkelt, så du kan inte sätta in hur mycket som helst. Och det påverkar ju såklart negativt. Och Kindred har tagit lite åtgärder kring det här, man ska se över och optimera sin kundbas. Men de är ändå positiva och säger att lite där hände i UK, och där har vi sett en bra återgång. Så de tror på återgång 2024 i Belgien också. Så det vet man ju inte än, men det har påverkat negativt. Och en sidonot jag läste bara var, i UK har man uppskattat nu i en ny rapport att det är rätt många människor med spelproblem där borta. Kan du visa hur många med spelproblem i UK? Enligt rapporten, hur många tror du det kan vara?
Hur många fler i...
Nej, men alltså bara i fast antal. Hur många har spelproblem i UK?
Okej. Okay, 1,5 miljon.
Ja, det är mycket nära. Snyggt, jada. 1,3 miljoner uppskattar de. Rätt många.
Det är jävla massa.
Ja, det var sidonoten, men... Ja, men de nämner inget specifikt mer om Norge, mer än att det har varit då regulatoriska motgångar, och de säger också, justerar man för Belgien och Norge så hade tillväxten varit 7% year on year. Inte bra heller, men bättre i alla fall. Sen kollar man lite längre ner i rapporten, ser man också att Frankrike var riktigt svagt, minus 13% i spel och överskott, Sverige minus 14%, så det var ju inte några ljusglimtar där heller direkt. Ja, duger detta då, Edda, för ett bolag som Kindred?
Nej, jag tycker väl det är undermåttligt, typ lite så här, eller jag vet inte.
Riktigt trött, och det verkar väl Kindred hålla med om då, eftersom man har en strategisk översyn och den fortsätter. Jag tycker ju att Kindred känns ganska splittrat just nu, ärligt talat, och det är väl ingen så här... Och sticker ut hakan jättemycket, utan det är ju ändringar i styrelsen, och vi har Kärnström, gamla vdn som varit länge, har ju lämnat, och CFO lämnar väl också, så det har ju rört sig om i grytan rejält. Det har väl varit väldigt mycket motsättningar vad man ska framåt, antar jag, i och med att det har blivit en sån rokad. Man har väl velat åt olika håll helt enkelt.
Vart hade du velat att bolaget skulle röra sig, i vilken riktning?
Ja, helt ärligt så det är högst oklart, tycker jag, vad de vill röra sig. Nu känns det ju mer att det lutar som att de vill sälja hela verksamheten, och det är ju, tycker jag, är ju tråkigt. Det är ju kul att ha Kindred på börsen också. Samtidigt, vad fan ska de göra på svenska börsen egentligen? Det är typ inga fonder som vill äga dem, och de är ju inte behov av kapital heller. Så ja, men jag hade ju gärna haft kvar dem på börsen liksom. Men de har ju... Ja, vad vill man att de ska göra? Först, det de ska göra är ju att avveckla i USA. Det kostar ju mycket mer än vad det smakar. Så det låter ju ganska sunt. Sen är det ju de här klassiska som de också ska göra. Det måste de ju börja kolla över. De ska reducera personal. minska med typ 300 pers och flytta en hel del personer till lågkostnadsländer, dra ner på operationella kostnader. Och sen en lite halvflummig, man ska satsa på lönsam tillväxt på kärnmarknader. Ja, no shit, det är klart som fan vi ska satsa på lönsam tillväxt. Det vore ju dumt annars. Men ja, de två första kan man ju inte säga mycket om. De guidar lite också att rörelsekostnaderna ska ligga på 245 miljoner pund för 2024 och en underliggande EBITDA för 2024 runt 250 miljoner pund. Så den ligger kvar, den guidningen, för den var väl ungefär det de hade förut, eller exakt samma till och med, tror jag. Mm. Ja, det är, ena hållet, de har ju Corvex, den här Corvex, kanske Corvex, hyfsat västgöts där, är ju lite aktivistfond och storägare nu. Och ja, det är väl ingen hemlighet, många tänker ju att Kindred är en uppköpskandidat, och det har ju vi pratat om också. Och ja, jag tror ju att det är det man vill se, typ sälja. Nu är det inte, jag hade tänkt Entain som tagare, nu kommer ju den här böten redan nu, så jag vet inte. Det är ju rätt mycket pengar som vi pratar om som ska ut där, så jag vet inte om de är i förvärvartagen.
Och var det 5 miljarder svenska typ? 6 miljarder svenska eller sånt?
Ah, fan, var det första var ju 585 miljoner pund.
Ja, då började vi närma oss 7 miljarder.
Ja, var ju den första. Sen var det ju, de skulle skänka till välgörenhet typ 20 och sen 10 för juridikkostnader. Mm. Ja, så. Bra med deg som ska bort. Så ja, jag vet inte fan vad det som kommer hända. Entain kanske, men det finns ju andra också. Sen har man ju guldklimpen i Relax i alla fall. Den skulle man ju, Light and Wonder tycker jag, kanske känns som en het kandidat där. Men sen är det ju en konstig grej också, men det här är ju ett beslut som jag tagit innan, men man nämner ju inte det, det är ju att man ska satsa på sin egen sportsbok och alltså gå bort från Kambi som man har idag. Det har ju varit en snackis både för Kambi-ägare och Kindred-ägare. Och det är ju inte gratis att utveckla den. Vad jag vet så har man haft en egenutvecklad sportbok som man har kört i Frankrike länge. För det är så jävla konstigt regulatoriskt och skattemässigt där. Så där har man kört en egen lösning för att vara lönsamma då. Så min tanke var ju att man ska ta den, och det kanske inte kommer kosta så mycket att rulla ut den ganska snabbt, att den är rätt bra. Men det är lite oklart. Nu känns ju den här satsningen extremt weird. För Kindred är ju inget pyttebolag. Köps de upp, så köps de ju av en aktör som redan har sportbok in-house liksom, som Entain. Mm. Eller så. Då kommer man ju bara lägga ner Kindreds nya, ganska oprövade får man väl säga, sportbok då. Och köra den välbeprövade man har kört länge. Så ja, det känns ju som en satsning man gjorde långsiktigt av gamla styrelsen och ledning. Och vad fan ska man med den till nu om målet är att man ska sälja verksamheten? Om det nu är målet. Ja, det känns oklart helt enkelt.
Mm, jag håller med.
Så svag rapport, fortsatt oklart framåt för Kindred tycker jag. Aktien handlades också svagt först, har väl studsat lite, men ska bli kul att följa framåt vad som händer. Mm. Det är anrikt spelbolag i alla fall.
Fånga en fallande kniv känns lite som där.
Ja, det kan man ju säkert.
Ja, men en nedåtgående.
Roa sig med.
operationell nedåtgående trend liksom.
Ja, men.
Just ja, nu, du måste ju göra någonting för att man känner att det ska, jag känner att det ska bli nice. Det spelar ingen roll vad multippen är nästan i det här fallet.
Nej, den har ju kommit ner och ja, jag säger inte att det är ett dåligt köp i Kindred nu, så jag inte, ja. Men det känns rörigt i alla fall. Det är så mycket kan man väl säga.
Bra, Erik.
Helvete vad jag pratade här, Jada.
Ja, men jag gillar det. Du gör iGaming. Du gör det jävligt bra också. Så att, och det är ju inte, obviously inte bara jag som uppskattar det. Jag brukar busa lite mer på Twitter och skriva att det är bara du som gör iGaming. Men du har ju bäst koll på det, så kan vi lugnt säga.
Ja, men man är kanske lite, kanske inte så många som tycker min story om min tågresa med någon från Plango är så episk. Min sambo var ju inte så imponerad. Jag bara, vet du vem jag satt bredvid och pratade om? Bara såg ut som hon typ, tänkte jag, vadå är det, vad gillar folk nu för tiden, jag vet inte. Bianca Ingrosso, men head of tax på Play and Go. Vad fan är Play and Go?
Ja, det är tur att vi alla gör olika saker. Så,
Då blir världen en mer spännande plats, Marcus.
Ja, diversifierad och så vidare. Mm. Ja. Men du, Erik, ja. Vad äger du? här
jag idag? Äger ju Stille. Äger jag. Ja, det är väl det jag äger egentligen. Jag har nog fan, jag tror tyvärr min son äger. Jag har ju köpt det i hans barnportfölj, Kindred. Och där är han väl back rejält, tror jag. Men det kan man väl redovisa också då.
Ja,
Evolution nämndes ju. Det äger vi ju båda.
Jajamän. Jag äger Skydsjäla och lite Evolution. Men det är that's pretty much it.
Och sen... Och så Norberg och Partners sitter du ju... Du är ändå i beroendeställning där. Är du,
styrelseordförande. Nej, för att förtydliga. Ja, och med den liksom den hängelsen så måste vi även påminna alla våra kärlekar att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning. Utgå och gör alltid er egna analys.
Förutom i efterhand då, det som vi har nämnt här som har gått bra...
Ja just det, backspegget-portföljen. Det tar vi gärna cred. Och Erik, vet du vad det är dags för då?
Jag skulle kunna gissa, men kör.
Veckans volley! Så ja! Erik.
Ska jag börja? Ja, jag ska faktiskt köra en annan. Min givna veckans volley är ju att jag träffar alla vd på Next och Head of Tax på Play & Go. Då. Men jag har faktiskt tänkt på att nu inför nyår så måste vi ju köra en nyårsportfölj och någon form av tävling oss emellan.
Fan, det är klart vi ska göra det.
Och en gemensam, tänker jag, som vi får följa upp. Mm. Så ja, det får bli veckans volley, att man har kommit på sådana strålande idéer.
Ja, nej, men det är absolut. Det har vi pratat om och jag stödjer den här. Så det är klart vi ska sätta upp det. Vi får se lite exakta formatet.
Ja, fan, jag har ju pratat om det innan. Jag tänkte att jag kom på det i dagarna, men det gjorde jag inte.
Men inte on mic i alla fall. Så att,
nej.
Att, det är bra att du klargör.
Det blir veckans fråga ändå. Jag är gammal och jag har bara en veckas långtidsminne.
Mm. Gött, Erik. Det var inte bara jag som blev utsatt för den här veckan. Men det var ju en jävla massa PM som gick ut den här veckan. Från en viss investmentbank. Eller inte från investmentbanken, men om. Kan du gissa hur många bolag i torsdags som gick ut och pressmeddelade att de har bytt Certified Advisor till Carnegie?
Oh, fy fasen vad många det var. Det måste jag dra den ur den berömda stora bakdelen som har varit ett tema här nu då. 53.
Bra gissat. 76 räknar jag det till.
Det är rätt dåligt då.
Mm. Det var bara på torsdagen i för sig. Så sen hade du ju betydligt fler pressmeddelanden även på onsdagen och på fredagen. Ja. Mm. Men jag kände där på torsdagen, jag bara byter. Så, ja, jag kände bara, nej. Mycket skit. Men det är ju för att helt enkelt för att Carnegie har köpt Erik Penser. Som bara för att förtydliga för alla. Nice, det var det, Erik. Och om man vill ha mer av dig så kan man göra det på Kalkyl och kolla in både dig och dina kollegors grymma jävla analyser, visst är det så?
Absolut, det kan man hitta mig. Eller på Twitter, aktiehesten, hästen. Kan man bara höra av sig.
Och vill man höra av sig till mig så kan man göra det på Twitter eller Instagram. Och ja, eller oss gemensamt, då är det podden. Då har du nantingomaktier@gmail.com. Eller så har du någonting om aktier på både Twitter och Instagram.
Ska vi får säga, har vi ens sagt att vi ska köra podden nu och jag, eller?
Nej, jag har inte riktigt beslutat oss. Men det är väl rätt klart nu att det är häst och gädda hedan efter i någonting om aktier som kommer ta den här tåget till dess nästa station.
Ja, men vi får ju köra något pompöst avsnitt när det är klart och avslöjas liksom.
Ja, ja. Men de som orkar lyssna så här länge får en extra liten present. Så.
Det känns som du utlovar det också på Twitter. Om man retweetar, kan man få någon present? Eller fan, skriver du inte det?
Om man kunde lösa alla, men det är ingen som har gjort det.
Jaha, så var det. Ja.
Lösa alla referenser i dina fina bilder som du gör.
Ja. Alltid något med iGaming kan man ju säga. Det kan man ju visa på då.
Ja, det brukar alltid finnas en spritflaska inblandad också.
Ja, den ligger på dig för ditt hårda liv bland alla dina event du åker runt på med dina högt uppsatta vänner.
Småbarnsfar Erik är bara avundsjuk.
Ja, vakna, vad var det? 06 7.43 typ i morse av magsjuk barn.
Så kan det gå.
Så kan det gå.
Erik, nu måste vi avsluta.
Ja, ha det gött. Vi hörs.
Ha det gott.
Hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.